Hej allesammans, det här är Alexandra Ortega ifrån Dogs of Pegasus. Idag kommer jag här med ett avsnitt som jag egentligen tänkte göra för ett halvår sedan och så blev det aldrig av. Och det handlar om min resa till Uruguay i vintras som var första gången på 15 år som jag var där. Och arbetsskadad som man är så, så stod jag där och iakttog deras lokala hundliv. Varenda gång jag gick ut. Och nu i somras så hade jag ju en elev här hos mig i några veckor som hade rest hit ifrån Uruguay just. Och hans reaktion på vad han såg här hos mig i jobbet lite grann bekräftade för mig vad jag haft för liksom tankar kring våra skillnader här och där. Så jag tänkte prata lite om det idag. Jag ska se, jag ska ta fram en lilla lista. Jag har gjort en lista med några punkter på konkreta skillnader som jag har lagt märke till mellan här och där. Och prata lite kring det. Jag märkte till exempel att många hundar, om inte nästan de flesta hundarna som jag såg där, går lösa. Och då bodde jag ändå i en liksom livlig stadsdel, en central del av huvudstaden, mycket trafik, strandpromenad, många hotell. Det var under deras sommartid så att det var en massa turister packat överallt liksom. Och ändå hade folk sina hundar lösa i alla åldrar, olika sorter, olika storlekar. Och även när de gick i koppel så gick de fint i koppel. De hade mest ögon för personen de gick med. Så att även om de var nyfikna på saker och ting och när de var lösa kunde kingsa på en annan hund några sekunder, så var det primärt och först och främst sin egen människa som de brydde sig om. Så att de hade koll på vart deras flock tog vägen och höll sig i närheten. Ibland fick jag titta flera gånger för att jag kunde tro att en hund var kopplad, och så visade det sig att den inte var det utan att den var lös. Väldigt vanligt att man tar med sig sin hund och handlar och låter hunden vänta okopplad utanför affären medan man handlar, och där sitter den lugnt och väntar tills människan kommer ut och så är det inte mer med det. Och folk passerar in och ut genom butiksdörrarna och det är ingen som tar kontakt med hunden, och hunden tar inte kontakt med någon heller, utan den är fokuserad på att vänta på sin familj. Och jag kunde se äldre personer med större hundar som det gick lika bra med. Jag minns en tax som jag såg som reagerade på någon annan hund. Jag minns den för att den var så sällsynt. Det var en så sällsynt reaktion för mig att se det. Jag vet att jag reagerade för det var en av de enda gångerna som jag såg en hund skälla på en annan hund på gatan. Annars så kunde jag se hundar som till exempel hade lämnat på deras innergård eller vad heter det, veranda, liksom instängda veranda. Medan folk var och handlade eller på jobbet och så vidare. Och då ser de ut mot gatan och då kunde de vakta när man gick förbi eller så. Men inga konstigheter. Så att jag är så fascinerad av deras hundliv där. Det känns så liksom anspråkslöst och prestigelöst och liksom bara naturligt. Och det flyter på så fint. Och jag tror att en stor del av att det gör det är också att de här människorna är inte medvetna om att det är en grej. De överanalyserar inte detta, de intellektualiserar inte detta, utan låt oss gå till min lista så att jag inte förekommer mig själv här nu. Punkt nummer ett här. Jag kunde iaktta att hundar som människor kändes tryggare, lugnare och mer självsäkra. Dels i sig själva men också i sin roll med sin hund. Här många gånger, jag vet inte om det är väldigt typiskt svenskt, om det kommer från våran jantelag som vi har haft här och så vidare, att man bryr sig ofantligt mycket om vad andra tycker. Så en av de största hindren som mina kunder upplever är inte liksom, det är inte svårt för dem att ta till sig vad jag säger. De finner logiken i vad jag föreslår. De kan se det framför sig. De kan mycket väl leverera det som jag föreslår att de ska göra och så vidare. men de oroar sig för vad folk ska tycka och tänka. De oroar sig för hur de ska stå sig i en eventuell konfrontation eller konflikt med en granne eller någon vän som är över på middag eller på släktkalaset, någon på gatan. Alltså, ni förstår poängen. Man oroar sig genuint över detta. Alltså folk förlorar sömn över detta och folk grämer sig när de har folk över på fika och de har bestämt sig för att ha ett visst tillvägagångssätt och en viss liksom, träningsapproach med sin hund. Och sen så blir de ifrågasatta där eller någon tar för sig på ett sätt de inte hade räknat med. Och så finner man sig i en situation där man har svårt att stå upp för sin struktur och sina regler och sina beslut. Så att man låter sig själv bli överkörd av andra. Eller man säger inte ifrån, man säger ingenting så att hunden får vara den som blir överkörd av andra och så vidare. Och så grämer man sig över det här i efterhand och känner enorm skuld och skam över vad som har hänt. Ibland leder det till en incident, men inte alltid, utan ibland är det bara hundägaren själv som vet att visst, det gick bra, men det var ju inte så här det skulle gå till. Jag hade ju bestämt mig för att göra annorlunda den här gången och så lät jag mig ändå övertalas av mamma eller vem det nu är för någon. Liksom. Där står man stadigare. Man är inte lika konflikträdd överlag, tror jag, där borta. Och för att de inte har den här jantelagen så är det normalt och fullt liksom. Alltså det är deras standard att man är av olika uppfattning och man är okej med det. Och man argumenterar gärna och diskuterar gärna och är inte konflikträdd på det sättet. Så att jag tror inte ens att det är en, det är liksom inte en grej att folk ifrågasätter. Jag vet när min elev var här, Nacho som han heter, han ställde en massa frågor till mig efter konsultationen och kurserna, för han hade översättare. Min kollega Kamme satt bredvid och översatte när jag jobbade och så. Så att han fick ta del av det och sen så kom han alltid med en lista på följdfrågor till mig sen efteråt och ville liksom diskutera vissa saker. Och jag märkte att det var inte, han hade inga problem med att ta upp de här sakerna med mig. Jag kunde se på hur han bemötte mig i det, att han inte ägnade så mycket som en tanke åt att jag eventuellt skulle bli förnärmad över hans följdfrågor eller att han behövde förtydligande kring vissa saker eller ville bolla andra och så vidare. Och det var så intressant att egentligen bara observera hans självklarhet i det, medan jag här kan liksom så här, förlåt för att jag frågar, men kan du bara förklara detta igen? Och ursäkta, jag vill inte att du ska tro att jag kritiserar dig på något sätt. Och för det första är jag helt okej med, även om du hade gjort det. Det går jättebra. Men man bemöter hela den situationen mycket försiktigare och mycket mer omständigt egentligen, skulle jag säga, än vad man gör där. Det känns som att vi bara överlag gör en större affär av det här än vad vi borde göra. Och jag tror också att där är det redan, alltså det är redan självklart att vad du gör med din hund angår inte mig. Alltså det är klart att man säger ifrån om det skulle vara en regelrätt misshandel på öppen gata, självklart. Men vad du har för liksom träningsfilosofi eller fostransfilosofi, det angår liksom inte mig. Jag kan acceptera och hantera att vi tänker olika och gör olika där. Och är inte så oförskämd egentligen att man får för sig att mitt sätt måste vara ditt sätt och att det är min plats att klampa in hemma hos dig och köra över dina regler och din struktur. Och sen så tror jag inte att de kanske egentligen skiljer sig så mycket åt, så att jag märker att det finns, alltså jag märker att de har, att det finns inflytande från Europa och från USA och så vidare där. Jag kan märka vissa influenser härifrån även där. Till exempel för 15 år sedan när jag var där så tror jag inte såg en enda hund med sele till exempel. Nu var det väldigt många hundar som hade på sig sele. Så att jag märker att det finns influenser annanstans ifrån. Och där kan ju folk vara olika. Till exempel såg ju hundar utan sele också förstås. Men jag tror att än så länge så är, har de nog fortfarande en ganska, det är nog ganska utbrett att man har samma grundfilosofi kring att vi är en familj eller jag är i ett hushåll där vi också råkar ha hund. Så hunden har liksom inte en central roll i hushållet. Den har en roll i hushållet, men den rollen är inte central. Och det passar så perfekt för en hund, för att en hund är inte designad för att ha en central roll i sin flock. Som flockdjur eller familjedjur eller vad du nu än vill kalla det. Precis som oss människor. Säg att vi har en flock på 5 individer. Då är det meningen att var och en av de här 5 individerna ska ha varsin 20% roll. Så att varje pusselbit är, motsvarar 20%. Men så som vi beter oss när vi skaffar hund, oavsett vilken ålder eller så, hur den hunden kom till oss, så får den hunden en så himla central roll hos oss med en gång. Så vi kan vara i ett hushåll på 5. Men de andra 4 individerna ger all sin uppmärksamhet till hunden. Så i slutändan motsvarar det att hunden får 80% uppmärksamhet och övriga 4 familjemedlemmar får dela på varsin 5-procentare som då tillsammans utgör de 20 resterande procenten som blir kvar liksom. Och det direkt skapar en obalans när hunden hamnar så mycket i fokus. Och det ser jag inte att den gör där. Så att de inte har en central roll är så hälsosamt för de hundarna där. Och jag kunde se, alltså det som fascinerade mig så mycket var att ja, men alla de här hundarna gick lösa i park och på gator och liksom torg och uteserveringar utanför butiker som jag sa. Och i nästan alla fall, om jag kunde liksom gå åt samma håll som en hundägare och följa dem längs med gatan en sträcka. Och på den sträckan gick vi förbi otaliga personer och många hundar. Och det var sällan, även om det hände, så var det sällan som de här hundarna brydde sig om andra hundar och andra människor. Och det var ömsesidigt. Jag kunde se människor träffa bekantskaper på gatan och där ena parten har med sig en hund. Hade det varit i Sverige så hade vi nästan tyckt att det var ohyfsat att man inte hälsade på den personens hund. Och där var inte det standard, utan människorna hälsade på varandra och pratade. Och hunden gjorde sin grej och satt där bredvid och chillade, och det var liksom inga konstigheter. Så att man märkte också att hunden inte förväntade sig någon kontakt ifrån den man mötte. Så den kunde sitta lugnt där och artigt vänta på sin tur tills människan var klar med den interaktionen och sen knata vidare liksom. Medans här är det väldigt vanligt, det är säkert många som kan känna igen er i det. Folk beskriver för mig att ja, men jag kan inte stanna och prata med folk på gatan. Därför att om inte min hund gör utfall mot den vi stannar med, så börjar min hund skälla mig rakt upp i ansiktet och tycker att vi ska gå vidare. Och liksom uppmanar mig till att vi ska ta vårt pick och pack och gå därifrån fortast möjligt. Så att man märker att hunden har gjort anspråk på människans uppmärksamhet. Och att det är hunden som förfogar över människans uppmärksamhet. Så det är hunden som bestämmer när, var och hur och vem som människan får lägga sin uppmärksamhet på. Och hunden blir ganska snål med det tydligen. Och liksom lägger sig i när man försöker stanna och prata med grannar och så. Det såg jag verkligen inte hända där. Inte ens en enda gång överhuvudtaget. Och för mig var det en stor skillnad i och med att jag kommer i kontakt med det så ofta här. Det är så vanligt här. Jag minns att min mamma alltid sa det till mig här om sin hund. Att det går inte att stanna och prata med folk för han börjar gapa. Om han inte gapar på dem så gapar han åt mig. Att han vill att vi ska gå. Och jag sa alltid samma sak till henne. Vad spelar det för roll att han vill att du ska gå? Vad rör det honom att du ska stå och prata med din granne? Alltså han har väl inte med det att göra, hunden alltså. Varför ska han lägga sig i det? Och varför ska han bestämma vem du ska och inte ska prata med liksom? Ja nej, det fann hon ju logiken i. Men bara för att hunden blir så gapig och så störig så går man ju vidare. Det blir svårt att hålla en konversation när en hund beter sig på det sättet. Men har man redan grundinställningen att det är inte min hund som ska bestämma det åt mig, så är det mycket svårare att ens hamna i den situationen. För hunden kan liksom läsa av vad den har för förhandlingsmån eller prutmån som man brukar säga. Och basera det på hur mycket du brukar förhandla även i övriga relationen. Så att det var ett beteende jag inte såg ofta där, eller någonsin där, gjorde att jag drog slutsatsen att de här hundarna lär ju inte förvänta sig att deras människor kommer och liksom avsluta sina interaktioner baserat på vad hunden vill och inte. Liksom. Och då är det säkert ingenting som återfinns i speciellt många områden av deras relation eftersom hunden inte förväntar sig det. Och jag tyckte att det var extra fint att omgivningen inte satsar på att distrahera andras hundar. Det hände, jag vet, jag såg någon valp någon gång där man inte alls gammal, den kan ha varit ja, men kanske max 4 månader eller så, som de hade lös i någon park där, och den knatade fram till någon random människa som inte verkade känna ägaren. Och det var en valp och den liksom hoppade upp på den här personen. Inte ivrigt och intensivt, men liksom, den hade rusat över dit. Så när den väl kom fram så blev det liksom en liten studs upp. Liksom. Och då vet jag att den människan böjde sig fram och hälsade på den här hunden. Klappade lite och sa hej hej hunden typ. Men det gick så neutralt. Fortfarande lättsamt, men ändå neutralt till. Det var inte intensivt, det pågick inte länge. Det gick definitivt under vad jag kallar för kort och gott-principen, som är några sekunder. Liksom. Det var inte så att de upptog hundens tid i flera minuter. Och många gånger här när vi klappar hundar så liksom, vi rufsar till dem så det går lite så här häftigt till. Och där var det mer liksom en liten klapp och bara tjena hunden, och så var det inte mer med det, och så hälsade den människan på ägaren och tvärtom, och så var det inte mer med det. Men jag minns också den händelsen, för det var verkligen inte standard. Utan folk och hundar delar liksom sin samvaro, så de samexisterar i samma offentliga miljöer på en väldigt neutral basis. Så de måste ju trott att jag var knäpp som gick och glodde på varenda människa som hade hund och filma och allt vad jag höll på med. Men det bara var så, det var en sån befrielse att se. Det var så skönt att se hur de bara kunde samexistera i samma miljö utan att göra en stor affär av det. För det här speglade ju hundarna i sitt beteende, så att de kunde liksom vänta utanför en affär på sin ägare. Och folk kunde gå förbi och ibland stanna och titta på hunden och le åt den innan de gick vidare. Utan att hunden ens brydde sig om det. Hunden reagerar inte ens på det. För nu sitter jag här och väntar på min människa. Och jag förväntar mig inte en intensiv interaktion från varandra person jag kommer i kontakt med. Så som det lätt blir här. Ni kan säkert känna igen er. Speciellt ni som har haft unga hundar. Och kanske inte fått dem bara som vuxna. Eller som har små hundar. Fluffiga hundar. Alltså ni vet den här typen av hund. Som folk lättare dras till. Eller om du har någon liksom ovanlig ras eller så. Att folk inte bara flockas runt den. Utan de tar för sig. De börjar liksom bara klappa och de håller sig där länge. Och man tar för sig med någon annans hund som att det var givet. Och de uppmärksammar direkt hunden. Många av mina kunder säger till mig att alltså jag känner mig som att. Som om jag vore osynlig, för att de frågar ju inte ens mig som är den som håller i hundens koppel om de får ta kontakt med min hund. Alltså de bara hoppar rakt över mig och bara tar för sig med min hund, med min egendom som jag sen är juridiskt ansvarig för. De bara tar för sig med den här hunden som att inte jag har någonting att säga till om i situationen. Det såg jag inte där heller. Utan 98% av människorna jag såg i närheten av hundar var helt neutralt inställda till de här hundarna. Och gav dem inte mer uppmärksamhet än vad de gav andra människor runt omkring sig. Och det skapade bara där ett helt annat klimat, en helt annan stämning och atmosfär i deras samvaro. Som var så uppfriskande att uppleva, alltså verkligen. Jag kunde också se att folk inte. Liksom, jag såg att människor gullade med sina hundar och liksom var gulliga med sina hundar och klappa på dem och så. Men det var inte i den utsträckningen som vi gör här. Jag såg inte någon dalta med hunden heller. Utan det är som att folk utan att veta om det, jag tror att de inte vet om det för att de har kanske inte riktigt den kollen på att det funkar på ett annat sätt någon annanstans. De bara har en respekt för vad det innebär att vara en hund. Alltså jag tror att de bara utgår ifrån att hund som art är skapt för att klara av vissa saker och borde klara av vissa saker utan problem, så att man gör inte en stor affär av det. Så att två hundar som råkar komma ihop sig av någon anledning och någon fräser åt den andra, eller jag såg någon gång hundar som lekte i en park. Jag tror till och med att de ägarna, jag vet inte om de var vänner, men de stod med varandra och hade i alla fall ett samtal. Och de här hundarna lekte ihop och den ena hunden var mer intensiv än den andra. Så att den andra tröttnade väl eller tog illa upp av någonting som den andra hunden gjorde och fräste ifrån. Och det var väl ingen som höjde på ett ögonbryn. Alltså folk tittade inte ens dit. Det var ingen som liksom lyfte blicken ens en gång. Därför att det är bara så här, ja men hundar kan väl liksom komma i clinch med varandra eller säga ifrån till varandra lika mycket som vi människor kan. Och är de inte konflikträdda som människor så är de inte konflikträdda hundarna emellan heller, om man säger så. Jag såg också när jag var i en park en annan park. Jag var väl där vid någon tid där hundrastare ofta är, för att det var liksom en samling hundrastare som var där på samma gång och släppte inte alla hundarna de hade, men de släppte de flesta hundarna de hade med sig. Så det blev liksom en stor hundsamling och då blev det en del lek och liksom andra typer av interaktioner. Och någon gång hörde man någon hund fräsa åt en annan eller dra en gräns och så vidare. Och de här personerna som kom dit med hundarna, och då ska det ändå poängteras att de här hundarna är inte ens deras hundar. Och jag nämner det för jag tänker att okej, om det är din egen hund som du känner utan och innan 24-7 sedan åratal tillbaka och som endast du ansvarar för. Men det här är ändå någon annans hund som du eventuellt ska behöva förklara det för om någonting händer. De tittar inte ens upp. Och de har ju lärt sig, precis som jag har lärt mig, vilka ljud man bör reagera på och vilka ljud man kan låta liksom flyga under radarn. Men jag vet ju också, eftersom jag har lärt mig det själv, att man lär sig det av att vara okej att vara med om det. Här reagerar folk superdramatiskt för minsta lilla så fort man hör ett ljud. Alltså folk är otroligt intoleranta i Sverige generellt sett, tänker jag nu. Och jämfört med den erfarenheten jag har av hur det funkar i andra länder. Så man är väldigt intolerant vad det gäller morgningar till exempel. Morgningar är otroligt tabu fortfarande i Sverige. Jag kan se en viss bättring, men fortfarande är det superutbrett att en hund ska bara inte morra. Jag kan ha kunder som säger till mig, och där blir jag jäkligt förbannad, för han morrar åt mig och det ska han fan inte göra. Man bara, varför det? Om han behöver dra en gräns för dig, vad är det som är så tabu med just morgningen? Så att det sitter ändå kvar där. Att morgning är en slags ful, oacceptabel kommunikation. Så att vi har inte utvecklats förbi det fullt ut. För att vi är fortfarande så pass konflikträdda att liksom, hundarna får ju aldrig komma till den punkten, eftersom vi löser upp situationen innan det ens kommer till den punkten. Alltså en av de egenskaperna som är så viktiga för mig är att hundar hos mig, framförallt mina egna hundar, men hundar som kommer till oss som är nya, att de lär sig. Det är det här med konflikthantering. Jag vill känna mig trygg i att kunna lämna hundar tillsammans när jag inte är där och vet att de kan hantera en eventuell konflikt. Att de kan dra en gräns för varandra och fräsa åt varandra eller vad det nu än är. Och att det inte ska eskalera till en regelrätt fight. Att det inte ska bli slagsmål för att de inte kan hantera någonting annat. Jag har en hund hos mig som är ny nu. Som inte alls är duktig på att konflikthantera. Så jag ser ju hur han tolkar varenda liten spänning som, nu blir det blodigt allvar. Och man bara, fast vänta lite här nu. Det går att bli stel för att förmedla ett budskap. Det går att morra dovt åt någon för att förmedla ett budskap som inte handlar om att nu blir det blodigt slagsmål. Så han är i processen att lära sig det här nu. För jag vill känna mig trygg med att ha honom andra hundar. och luta mig mot vetskapen att han vet hur han ska liksom deeskalera en konflikt och inte intensifiera den ännu mer. Och det är någonting som jag ser att folk är vana vid där, för att de bara utgår ifrån att vadå, hundar har väl också åsikter och kan fräsa åt varandra precis som vi kan. Liksom, vad är det som är så konstigt med det? Och så höjer man liksom inte på ögonbrynet. Och då går man ju inte heller där och daltar bara för att din hund fräste åt min hund så att nu är min hund förstörd. Alltså jättemånga gånger när jag har en kund här med en hund som är reaktiv mot andra hundar och gör utfall mot andra hundar och så, så är ofta kundens förklaring till det att, ja, men jag tror att han blev sån för att när han var yngre så blev han påhoppad, ibland använder till och med folk ordet attackerad, av en annan hund. Och då säger jag, åh, berätta mer om det, jag vill genast höra alla detaljer om detta. Och då visar det sig i 9 fall av 10 att, ja, men det var ju inte en attack, det var ju inte ens att någon hoppar på din hund, utan det var en hund som närmade sig burdust och kanske dröjde sig kvar lite länge eller var lite väl ihärdig och liksom oförskämd eller någonting. Men det var ju inte en attack, och din hund blev ju inte påflugen på det sättet. Din hund har inte blivit påhoppad eller skadad av en annan hund. Men du tolkade det som det för att du blev jätterädd, för att du är konflikträdd. Så att inte ens den jättelåga nivån av att en intensiv hund kommer fram och är lite bedus mot din hund var någonting du kunde hantera utan att göra ett superdrama av det. Och det är klart att då projicerar man ju sin egen upplevelse av den händelsen på sin hund. Så att jag tolkar det som att du blir påhoppad. Så nu utgår jag ifrån att min hund också tolkar det som att han blir påhoppad. Och nu förtjänar han ju det här efterföljande dalteriet som kommer med det. Att oj, 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 och man ojar sig och man umkar och det ska duttas och dattas med den här hunden så att man gör en större affär av det än vad det var. Det såg jag ingenting av där. Och jag tänker också att Nacho som var här och som var elev, jag iakttog honom i parken, för han är hundrastare ju. Och det startade med att jag såg honom i parken några gånger. Han släppte alltid de här hundarna lösa som han rastade. Och så lekte de och busade lite i parken. Och han höll igång med de här hundarna där. Och innan vi ens hade träffat så iakttog jag honom på håll. Och tyckte liksom att det var roligt att titta på hur han interagerar med dem och så. Och vad som kändes naturligt för honom utan att någon la sig i. Och hundarnas respons på det och så vidare. Och nu när jag har lärt känna honom, så får jag ju säga att han är en väldigt mjuk person. Han är en känslomänniska, han är en väldigt mjuk person och väldigt så här, kärleksfull och omtänksam människa. Så att han har en väldigt varm och mjuk energi. Men till och med, alltså som uruguayan, jag tänker så här, som individ är han varm och mjuk, men som uruguayan är han inte konflikträdd. Och som uruguayan ser han en hund som en hund. Och som uruguayan tycker han att det är normalt att man drar en gräns för en hund och säger ifrån. Så jag vet att han hade en boxer i sin grupp, en stor jäkla boxer, en hane som var intakt så att han var alltså inte kastrerad. Och han blev stel mot någon annan hund över någon pinne eller hur det var. Så de hamnade i någon sån här väldigt light konflikt där det morrades eller någon röt åt den andra eller hur det var. Och då gick han fram och så tog han den här boxen i halsbandet och liksom bara höll i halsbandet. Och liksom, du, lägg av med det där. Och så bara, nu får du hänga med mig bort hit. Och så fick han coola ner bort hos honom. Och sen slängde han en pinne åt andra hållet för att liksom avdramatisera och lätta upp stämningen. Och få in lite nya vibes just på den platsen. Jag vet att jag kommenterade det för honom sen att, alltså, en mjuk uruguayan är tydligen inte riktigt samma sak som en mjuk svensk. För som svensk så är man ofta konflikträdd. Så att är du mjuk som person plus konflikträdd så får du väldigt lätt en ynklig och vek energi. Där du inte riktigt styr upp sådana här situationer som startar som light men sen eskalerar till någonting större och allvarligare om du inte klarar av att styra upp det. Men trots att jag ser dig som en mjuk person så har du den här egenskapen där det fortfarande är naturligt och lätt för dig och en självklarhet att gå in och bryta en sån här situation eller säga ifrån och ställa krav och så vidare. Så det var bara liksom en reflektion jag hade där. Kring, ni vet hur det här, att man existerar i olika lager. Jag tror att jag tog upp det i de senare poddavsnitten. Att ja, men en hund existerar som individ och som ras och som art och som djur. Och att det är så även för oss människor, att vi existerar också som individer och alla personlighetsegenskaper som ingår där. Men sen kanske också våra könsroller, våra nationalitet och kulturen som ingår i det. Och sen rollen vi har i den dynamiken vi är i den familjen eller i hushållet eller på jobbet eller var vi nu befinner oss. Och så vidare liksom. Så att vi existerar också i flera lager, så att tydligen mjuk svensk och mjuk uruguayan var en skillnad. Jag kunde också se att de lämnade utrymme för en hunds personlighet på ett sätt som inte är lika utbrett här alls. Här tycker jag att det är väldigt vanligt att man har en förbestämd idé med sin hund redan innan man ens har skaffat hunden. Folk har jättestora ambitioner här i Sverige. Så att mina kunder berättar för mig att ja, men jag skaffade hund för att tävla eller för att träna det här. Eller jag ville ha en hund, det kanske inte ens är någon liksom, träning eller tävlingsbana. Gud, nu sitter Sylvester här och snarkar rakt in i min mikrofon. Hoppas ni står ut. Men, ja, men man har någon slags ambition. Det behöver inte ens vara tävlings- eller träningsinriktat. Men det kan vara liksom, ja, men jag skaffar den här hunden för att... Och vad jag hör som är vanligt som omplacerar hundar så är det ganska klassiskt att folk skriver det i sina mejl till mig när de letar efter en hund. Att ja, men jag har en autistisk son och jag vill att han ska ha sällskap. Eller mina barn är utflugna nu så tanken är att jag ska ha en hund som kan stötta mig. När det, alltså, man har en väldigt utstakad bana för sin hund redan innan man har fått hunden. Så ambitionerna och förväntningarna framför allt är skyhöga redan från början. Och även om man inte menar att det ska bli så, det som råkar ske när det är på det sättet är att det blir så lite utrymme kvar till en hunds personlighet då. För att om jag redan har en utstakad bana för min hund, om jag redan bestämt mig för att du och jag ska träna på detta, för att du ska bli duktig på det här, för att vi sen ska tävla i det så att vi kan ta hem den här pokalen. Då kommer inte mina ögon vara lika öppna för att jag råkar ha fått tag i en individ som säger, fast vet du, jag tycker inte ens att det där är roligt. Det där intresserar inte ens mig. Jag vill inte hålla på med det där. Mina ögon kommer inte vara öppna för den nyansen. Så jag kommer inte se den. Och så kommer jag köra på ändå. Och så blir det fel för att min hund känner, men hör du inte vad jag säger eller förstår du inte mig? Eller vad är det som händer? Jag är inte intresserad av det där. Och jag tar inte emot det, för som sagt, jag har inte just de glasögonen på mig, så jag ser inte detta. Och så tragglar vi vidare och sen så beklagar jag mig över en kassrelation. Eller liksom jag har drömt om den här rasen, är också väldigt vanligt. Jag har velat ha en labrador sedan jag var liten och nu har jag äntligen fått tag i en efter 100 år. Liksom. Snacka om skyhöga förväntningar där och sen visar det sig att men min labbe vill ju inte gå och bada eller han vill, vad det nu är för någonting. Och där är det inte så. Där är det för det första väldigt mycket blandraser. Så att det är inte lika mycket. Jag ser också en skillnad där nu jämfört med för 15 år sedan. Men det är fortfarande väldigt vanligt med blandraser och rescue-hundar förstås. De har en del gatuhundar och en stor andrahandsmarknad. Där ser jag liksom... Det är inte lika, alltså, när det är blandraser så är ju inte egenskaper lika, vad ska man säga, det är inte samma inriktning riktigt. Alltså, skaffar jag mig en renrasig border collie så är det rimligt att förvänta sig att vallningen i den hunden, alltså vallningsinstinkten kommer att vara väldigt stark. Som att en labbe skulle vara bekväm med vatten. Liksom. Så att det är ju snarare en avvikelse om det inte skulle vara så. Det är en rimlig förväntning att ha. Medan som jag har en blandras, speciellt en blandras jag inte riktigt vet vad det är för någonting, för det kan man inte riktigt utgöra bara genom att titta på den, då har jag inte den, jag har inte de förväntningarna. Jag vet ju knappt vad det är för ras. Jag vet väl inte om det är en vallhund eller en vakthund eller sällskapshund eller vad detta nu är för sort liksom. Så jag kan tänka mig att det är dels mycket tack vare det, men man skaffar inte heller hunden med den ambitionen. Alltså, många har fått en hund till sig för att min granne fick valpar. Eller jag hittade den här hunden på gatan. Eller min mormor dog så den här hunden blev över. Det är inte riktigt lika utbrett som det är här med den kulturen. Att vi vänder oss till uppfödare och beredda och stå i kö ibland i flera år. Liksom. Så att man har inte heller byggt upp samma förväntningar kring sitt hundägande. Utan där är det mer hopp att vara med hund. Och jag, alltså mer på den vägen liksom. Men sen också, i och med att de inte har den centrala rollen, har man såna här jättestora ambitioner kring den hunden man skaffar, så har man ju också tänkt att satsa mycket av sin tid och sin uppmärksamhet på den här hunden. Så att det är mycket som kommer kretsa kring den här hunden. Och det är klart, har man inte den inställningen redan från början, att hunden är som sagt ett komplement till alla saker jag redan håller på med. Det är inte så att jag tänkte rikta specifik uppmärksamhet för att bli bra på just den här grejen och så vidare. Så följer ju andra förväntningar med det också. Och jag skulle säga att det har gagnat deras hundar i det här fallet. De får ju också då supermycket socialisering. Och detta går lite hand i hand med den punkten jag nämnde här innan. För att när man gör, eftersom man inte har de ambitionerna och de förväntningarna som man har haft många gånger härifrån. Man är också okej med att en hund, och det här kan jag se väldigt mycket i Spanien fortfarande, tack och lov. För att jag ser det som något väldigt positivt. Att man gör utrymme för en hunds personlighet i det att ja, men man liksom rycker inte ens på axlarna gällande att säga att min hund är inte så förtjust i barn. Alltså det är inte en grej. Så att om mitt barn vill klappa din hund så hade du varit superbekväm och säga nej tyvärr, alltså min hund är inte så förtjust med barn. Alltså det finns ingen, det är inte laddat kring att säga det överhuvudtaget. Man märker med en gång, det finns ingen skuld i det, det finns ingen skam kring det. Här ser folk så här, men om jag säger så här, men säg bara till folk som frågar om deras barn får klappa din hund att nej tyvärr, min hund gillar inte barn. Så men gud, kan jag verkligen säga så till folk? Men vad ska de tro då om min hund? Och vad är det för jäkla hund att ha som inte gillar barn? Alltså va? Så ska väl inte en hund vara? Det är ganska klassiskt här liksom, att vi lämnar så lite utrymme för personliga preferenser på det sättet. I den aspekten. Så att vi har liksom någon slags bild av att det finns någon slags universalhund som, alltså vi vet att en hund är bra om den gillar allt och alla, när som helst, hur som helst, under vilka omständigheter som helst. Den morrar aldrig, den är duktig på det jag vill att den ska vara duktig på, för det hade jag ju bestämt sedan innan. Alltså, då vet jag att det är en bra hund, och så fort någonting avviker från det här, nej, men då får ju det åtgärdas, för jag kan ju inte ha en hund som liksom morrar och säger ifrån när främlingar vill ta i den. Jag kan ju inte ha en hund som inte gillar vatten när det är en labrador. Jag kan ju inte ha, alltså, så att vi lämnar väldigt lite utrymme. Där hade man ryckt på axlarna och bara, men han gillar väl bara inte det, eller vad är besväret med det? Alltså, och med det kommer jag egentligen till våra två nästa punkter här som kommer flätas in lite i varandra. Om jag flyttar det här med socialiseringen lite grann ett ögonblick och kommer till att när de får plats för sin personlighet på det här sättet, så märker jag också att man låter, alltså man ser hunden som en egen individ på ett sätt vi inte gör här. Här tror vi att vi kan köpa en ung hund och att den kommer att formas efter mig, så att min hund kommer att bli vad jag är. Min hund kommer att tycka om allting jag tycker om, och min hund kommer att ogilla allt jag ogillar och så vidare. Så att det är som att man att det är underförstått på något sätt att min hund inte redan kommer med vissa egenskaper i sitt temperament. Vissa förutsättningar, vissa benägenheter som redan är liksom förbestämda i hundens mentalitet. Och absolut att en valp är formbar och absolut, eller en vuxen hund också för den delen. Hundar är formbara och flexibla och anpassningsbara som art. Men det betyder inte att de kommer som helt blanka blad när vi får dem. Det är inte så att de är som en helt tom påse där du fyller på i den påsen precis vad du vill. Alltså de har ju också med sig genetiska egenskaper och benägenheter. Och vid det laget du får tag i din hund så har den ju fortfarande levt i alla fall 8 veckor. Där det finns en yttre påverkan som kan ha satt några initiala spår i hunden. Och där har man en annan respekt för det, verkar det som. Och det tar inte ägaren ansvar för. Och jag tror att det är det som gör att det blir så oladdat att säga att ja, min hund gillar inte barn. För att den ägaren känner liksom, och varför ska jag ta ansvar för det? Eller hur är det min business att min hund inte gillar barn? Eller vad, han är väl en egen kännande individ som får ha sina egna preferenser och vad han ogillar och inte. Liksom. Sen kan jag hjälpa till och bidra till det eller stärka det eller försvaga det. Absolut, men det är ju en egen individ som jag inte riktigt vet varför jag ska stå för allting hunden tänker och känner, som om varenda grej kommer via mig. Och det är så uppfriskande också för att det blir så oladdat då. Det finns ingen skam i att säga att ens hund är på ett visst sätt. Och det är klart att det här måste balanseras på något sätt också. Jag har tagit upp detta tidigare. Jag tror jag tog upp detta en gång i en live. Jag gjorde på Instagram för länge sedan. Där jag pratade om att jag kunde se lite grann samma fenomen i Spanien. Men jag tyckte att det hade gått för mycket åt andra hållet ibland. Att det kunde vara så här. Ja men. Den här hunden. Vad ska vi säga. Gillar inte. Ja, men den här hunden blir stressad över si eller sådana omständigheter. Och då säger, alltså man märker också där på shelterpersonalen att de är så här, ja alltså det är ingenting vi skäms för att säga, för att skämmas för det hade ju inneburit att det på något sätt är vårat fel eller ansvar, eller att vi är orsaken till att det är så. Typ som att vi alltid bär ansvaret och är felet och orsaken till att en hund har vissa preferenser eller fallenheter eller egenskaper. Ibland är det ju faktiskt bara så i den förpackningen de dyker upp, eller vad man ska säga. Och det kommer vara så vare sig jag gillar det eller inte, eller det kommer vara så vare sig jag tränar eller inte. Och jag tycker att det grundligen är superuppfriskande, för att man dels lämnar utrymme för en hunds preferenser och personlighet och så vidare, men också att det inte saker blir laddade av skam och skuld. Men ibland kan det dras för långt så att det blir så här, men att han blir stressad av si eller så hade du ju kunnat göra någonting åt. Så att man inte lutar sig för mycket åt att ja ja, men det är väl bara sån han är, och så låter man en hund gå med saker som är obalanserat i onödan. Så jag vill ändå absolut slänga in den parentesen där liksom. Men det var inte så jag såg det utspelas under den här resan, utan jag vill bara belysa det från en annan vinkel, så att det inte är så att det är alla de här grejerna inte kan vara någonting annat än bra, utan så länge man håller balansen i det så absolut är det positivt, men då måste man hålla balansen i det. Och sen det här med mycket socialisering, i och med att hundarna går lösa och att de klarar av det för att de har en grundläggande neutral sinnesstämning, så får de ju också följa med överallt. Så folk har ju med sig sina hundar precis överallt, och då träffar de ju folk och då träffar de ju andra hundar. Bara inte riktigt på samma sätt som vi förutsätter det här i Sverige. Eller föreställer oss det. För att här när vi liksom tänker oss hundar med varandra, då ser vi nästan alltid framför oss ett väldigt aktivt umgänge. Så tänker vi så här, vi ska släppa våra hundar ihop. Vad vi föreställer oss är 2 hundar som leker. Vi föreställer oss inte 2 hundar som bara går på varsitt håll eller råkar vara i samma rum, men en ligger här och en sitter där borta. Utan när vi tänker oss att vi ska släppa ihop hundar, då tänker vi omedelbart på att de ska ha ett ett aktivt umgänge så att de interagerar med varandra. Men de här hundarna gör inte nödvändigtvis det. De är på samma ställe som alla andra människor och alla andra hundar, men det är så att de nödvändigtvis interagerar. Och eftersom de är neutrala i sin grundläggande sinnesstämning så har de inte riktigt det drivet att vara det. Utan jag ser det där borta, men det betyder inte att jag liksom måste interagera med det just nu. Och det är egentligen inget konstigt, för det är så vi beter oss när vi tar en runda på stan. Alltså tar jag en runda på stan ute och handlar lite grejer. Jag hälsar på personalen i kassan som jag handlar av. Jag kan hälsa på någon jag stöter på som jag redan känner. Eller om jag råkar, liksom, det blir någon spontan interaktion för jag tappar något framför en människa och ska be om ursäkt för det. Alltså ni förstår. Men det är ju inte så att jag kommer att ha att göra med de allra flesta människorna under den rundan på stan, utan 95% av alla jag går förbi tittar jag ju inte ens på. Det är ju helt neutralt inställd där. Jag går ju inte runt och är så ivrig när jag tar en runda på stan att jag inte kan slita mig från varenda människa, så jag springer fram till precis allihopa och måste liksom klänga och hoppa och skrika och röra vid dem, utan de allra flesta människorna har ju inte med att göra alls. Och det är ju för att vi har en i regel neutral sinnesstämning när vi är ute och går på stan. Och då är det ju inte ens svårt för oss att bete oss så, utan det är snarare naturligt för oss att bete oss så. Och det blir exakt samma sak för de här hundarna. Eftersom de är neutrala redan från början när de är ute på stan, så har de inte ens det behovet. Och det krävs ingen ansträngning från deras sida att utöva det här beteendet. Kontra våra hundar här, som i regel har ganska kass impulskontroll, så att de måste lära sig att hantera impulsen att de vill rusa fram till allt och alla. Och då måste vi ha en väldigt specifik inkallningsträning också, för att annars så håller sig inte hunden hos oss. Vad hade jag mer här? Jag ska se, de har vi också tagit med. En annan punkt är att jag kunde... För jag iakttog ju alltid de här ekipagen väldigt noga. Ni som följer mig på Instagram vet detta. För jag gjorde, vet inte hur många album av händelser. Med, där jag filmade så många av de här iakttagelserna som jag gjorde. Men jag kunde också se att folk i regel kändes mer kompatibla med sina hundar. Än vad vi gör här. Det kanske går hand i hand. Alltså, här kan jag se, och det är säkert så där också, eller jag såg att det var så där också, bara inte i samma utsträckning. Och jag pratade om det med Nacho med, att om liksom vilka raser som är populära där, för sånt kan ju gå lite grann i vågor liksom. Och jag såg många till exempel taxar. Jag såg många franska bulldogs och en del vallhundar som Aussie och border collie till exempel. Och det höll han med om. Det var också hans uppfattning. Och jag såg många färre liksom amstaff, pitbull, staffe, bullterrier, den här typen av kraftfullare hundar där än vad jag gör här. Jag ser väldigt många fler av dem här än vad jag gjorde där. Så att här tror jag att det blir mer, alltså det här med att en viss ras blir populär händer oftare och i större utsträckning här än vad det gör där. Dels det, men för att återgå till det här med att det är mycket blandraser, det är mycket rescue-hundar och hundar som blir över och liksom de är inte heller lika ansvarsfulla där med sina hundar gällande parning och så. Som sagt, de har ju sina hundar lösa mycket, de kastrerar inte ofta. Och rätt som det är så har grannen en kull och inte vet vad den ska göra. Det där är väldigt vanligt och det är ju supernegativt, men så ser det ut. Så det är inte bara en massa plus där inte. Men så det kan jag också tänka mig att liksom, bara för att vi får en flare-up av olika raser här som blir populära helt plötsligt. Och sen så hamnar de här hundarna på andrahandsmarknaden. Så att jag kan se till exempel American Bully som är en sån typ av hund som har varit populär länge. Men det börjar samlas på i en andrahandsmarknad nu. När folk inser att upps, det var mer hund än vad jag hade förväntat mig. Och så de går ner i pris, det blir mer oseriös avel. Många hundar blir liksom, drar på sig beteendeproblem för att de får flytta runt en massa och liksom hamnar i oseriösa händer, inkompetenta händer och så vidare. Men också det här med att folk matchar ju inte då efter utseende och ras lika mycket där som vi gör här. Här kan jag ju romantisera en ras och så har jag alltid drömt om en American Bully. Jag tycker att det är en snygg hund, jag tycker de är vackra, eller typ husky är ju en sån klassiker att många tycker de hundarna är superfina att titta på, så de inbillar sig att de också kan klara av en och hantera en. Där är det inte lika utseendesfixerat som det är här. Jag märker till exempel att de organisationerna, omplaceringsorganisationerna som finns där, de tar ju liksom inte ens betalt för sina hundar. Så att du kan ju jättelätt få tag i en gratis hund. Och när jag har frågat dem varför de gör så säger de, men herregud, det är ingen som skulle betala för en hund här. Eller, alltså. Och jag har också haft ett öga på vad hundar kostar hos uppfödare. Och de är ju åtminstone hälften så kostsamma där som de är här. Om inte mer än hälften så billiga liksom. Så att de har inte samma ekonomiska värde där. Så man är inte heller lika kräsen över vad det blir utseendemässigt eller statusmässigt. Utan jag tog den hunden som råkade vara tillgänglig närmast i princip. Och då, när man inte är utseendesfixerad på det sättet. Och hundarna är mer utblandade rasmässigt och inte har samma spetskompetens enligt sin rasstandard. Och liksom ihopkopplat då med att man inte är en konflikträdd person och har en annan kultur i övrigt och så vidare. Det ena med det andra packas liksom ihop till att hundarna lever i en mer balanserad miljö och en mycket mer balanserad atmosfär. Och jag tror, och här kommer jag till nästa punkt, att det här påverkar dem så småningom även genetiskt. Därför att det tillståndet som en tik framförallt, men även hanen skulle jag vilja påstå, befinner sig rent mentalt och känslomässigt vid parningstillfället. Och hur en tik upplever sin dräktighet eller mår under sin dräktighet också påverkar valparna rent genetiskt. För att inte tala om hur atmosfären är när valparna väl är födda och hur tiken mår då och hur tiken och valparna bemöts av omgivningen innan de flyttar. Det påverkar liksom hur hunden slutgiltigen är när du får hunden. Och tänk då att detta upprepar sig i cykler om och om och om igen i flera generationer. Ja, men till slut har du ju skapat en mental grund i en hundtyp som blir deras standard. Så att det hade verkligen inte förvånat mig. Jag tror absolut att hund som hund är det stora hela. Men det hade verkligen inte förvånat mig om han hade undersökt detta närmare. Och märkt att det är skillnad på en uruguayansk hund och en svensk hund generellt sett. Redan när man får hunden. Och att man kan detektera de här skillnaderna fysiskt, liksom, rent fysiologiskt via hormoner eller liksom, i generna överlag. Så jag tror att det är också lättare för dem, nu verkligen hårdrar jag detta, jag tror att det är lättare för dem att få fram valpar som är mer genetiskt stabila, så de är genetiskt stabilare än vad det är lätt att få fram det här. För att inte tala om vid det tillfället valparna är 8 veckor och ska flytta ut. Då tror jag definitivt att det är lättare att få tag på en stabil 8 veckors hund där än vad det är att få tag i en stabil 8 veckors hund här. På grund av alla de här faktorerna. Så att ja, det var min lilla lista. Mina reflektioner kring den resan. Allting är verkligen inte bra där vad det gäller hundar eller djur i allmänhet, ska sägas. Som sagt, de är i större utsträckning här oansvariga när det gäller hundarnas fortbildning liksom. Alltså det, ja, var och varannat gathörn så är det någon tik som springer omkring med massa valpar överallt som ingen vet vad de ska göra av och så vidare. Så det är definitivt ett starkt minus för mig. Men jag ser det också faktiskt som ett minus att det blir mer och mer influenser ifrån Europa och USA, alltså från väst liksom. När det gäller deras syn på hundar. Jag märker det mycket mer i Spanien än vad jag gör i Uruguay än så länge. Men tendenserna finns där och det är lite grann oroväckande för att de har så många plus som är minus för oss här. Som hade varit önskvärt om det kan få vara kvar så där. För att jäklar vilket hundliv de kan erbjuda alltså. Herregud när då. Det hade varit rena drömmen. Alltså de hundarna som har det bra där. Har det verkligen bra där. Och de hundarna som inte har det bra där har det verkligen inte bra där. Så att det är verkligen två extrema lägen. Men jäklar när det är bra så är det verkligen bra. Och det är så häftigt. Vi har så mycket att lära av deras inställning och deras filosofi. Som hade varit fantastisk. Och nu går det inte riktigt att bara kopiera vad de gör. Det går liksom inte att köra en rakt av copy-paste. För att hade jag bara släppt mina hundar lite granna vind för våg som de gör där. Här, det hade ju inte kommit många meter innan någon hade skrikit koppla din hund. Eller liksom, de hade inte fått bete sig som hundar i den utsträckningen som de gör där. Och folk hade ju inte ryckt på axlarna som de gör här. Eller gör där, utan här hade ju ögonbryna höjts upp till hårfästet för minsta lilla. Så det hade varit svårt att kopiera det rakt av. Men jag tror att ju mer vi reser och iakttar och observerar och får uppleva och erfara utanför Sveriges gränser, desto mer av de positiva influenserna därifrån kan vi ta med oss hem så att vi kanske sakta men säkert kan påverkas i det stora hela så att sådana förändringar blir lättare att åstadkomma. I vilket fall som helst, att bli inspirerad i det lilla kan ändå göra en stor skillnad för din hund. Så att jag hoppas att detta har kunnat skänka er en del inspo. Som hjälper till att balansera läget där hemma för er. Jag ska avrunda här nu. Nästa avsnitt kommer om 2 veckor, så nästa måndag. Jag hoppas att ni har haft en trevlig lyssning eller titt om ni kollar på YouTube. För det här filmas och spelas in och läggs ut på YouTube sen också. Inte för att det är så mycket att se. Jag har Quasi och Sylvester som har knutit ihop sig här och ligger och sover. Ni har säkert hört snarkningarna. Men jag önskar er en fantastisk morgon, middag, kväll, lunch, natt. När ni än lyssnar på det här. Ha det så fint allihopa. Ja, ha det gött helt enkelt. Toodaloo och mot balans. Hej då!